Men salt är en förutsättning för att kunna få högt blodtryck. Så om du hoppar över salt så kan du ännu mer snusa med gott samvete.
Jag har faktiskt tagit med mig en sån här liten vit snus som jag nu ska överlämna till Fredrik. Och för att vara solidarisk tar jag en själv också, som inte heller snusar.
Man medicinskt vinner på att sluta röka fast man går upp så mycket vikt. Men där har man också visat att om man då ersätter med nikotinersättning, då blir viktuppgången mindre.
Du hävdar att två saker som andra människor hävdar är gift, som vi i princip måste lagstifta bort så mycket det går, har positiva effekter för kroppen. Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Vi har en gäst här idag som jag nästan inte ens behöver presentera längre. Han är ju för övrigt lett den här podden och varit en av de mest önskade och lyssnade gästerna, professor Fredrik Nyström. Välkommen hit.
Hej, hej och tack.
Ja, och nu är du här för att du har faktiskt skrivit en rapport åt oss på Epi som handlar om nikotinet. Och det som jag tyckte var intressant är ju att det visar sig att det inte finns så hemskt mycket forskning om nikotin i Sverige som man skulle kunna tro med tanke på att vi är ett land som har snusat och brukat nikotin i århundraden.
Det kan jag verkligen hålla med om. Det är jättesvårt att hitta några påtagligt pålitliga publikationer vetenskapligt på svenskt snusande.
Men detta har du nu gjort. Du har gjort en studie på det maner som du har gjort flera gånger förut. Du testar helt enkelt vad som händer i kroppen när man gör olika saker. Bland annat har du nu testat vad som händer i kroppen när man snusar. Ska vi avslöja det direkt? Eller låter det bli en cliffhanger kanske?
Nej, men då blir det svårt att prata om det. För det var ju utgångspunkten till att jag råkade skriva den här, eller blev tillfrågad att skriva den här rapporten. Det var ju att det på det hela taget hände så väldigt lite, trots att jag upplevde att vi tog i när vi gav då deltagarna snus som de bytte varje timme en hel förmiddag.
Så slutsatsen är ju, när man läser din studie, att det händer väldigt lite i kroppen man snusar.
Jag blev förvånad för att jag tog ju nästan alla prover som var tekniskt möjligt att ta. Då, blodprover varje timme. De svarade hur de upplevde det hela vad gällde aptit och allt möjligt. Och med enkäter också varje timme. Och framförallt så mätte vi hela metabolismen. Vi mätte koldioxidproduktion och syrgasupptag en gång i timmen för att se om energiförbrukningen i stort påverkades. Och inget av det där händer det någonting med. Inte någonting med insulin, inte någonting med blodsocker. Faktiskt inget tydligt med aptit heller enligt de här enkäterna, men det är ju ett trubbigt instrument. Det enda som riktigt hände som var då, som det heter, statistiskt signifikant, det var en liten blodtrycksstegring som rörde sig om ett par 3 mm kvicksilver, vilket ju är nästan ingenting i sammanhanget. Och att kortisol gick upp lite grann.
De här två då effekterna säger vi. Kortisol och blodtryckshöjning. Är inte blodtryck just något som många medelålders män kämpar med? Att de har för högt blodtryck?
Alldeles sant. Och det har ju varit mitt ursprungliga forskningsområde som jag doktorerade på en gång för snart 100 år sedan. Delat med 25 år sedan. 3 millimeter, det är verkligen lite. Alltså, som akut stegen. Jag kunde inte låta bli förstås när jag skrev artikeln sen och titta på vad andra motsvarande stimuli kan ge, och kaffe hittar jag referens på att det ger 5 mm tryckstegring i ett liknande experiment då, där man akut testar effekten av koffein, ska jag säga.
Koffein.
Ja, koffein var det.
Och den mängd som man får i en vanlig kopp kaffe, var det det man testade?
Ja, i sportdryck var det.
Det är väl mer koncentrerat?
Ja, fast det var inga stora mängder, det kändes som en helt relevant och ingen överdosering av koffein, utan den som folk tar liksom. Man kan väl jämföra med om man tar 2 espresso så blir det säkert samma sak och så vidare. Det är svårt det där att dosera koffein i kaffe, har jag läst mig till förut, men jag upplevde det som en alldeles normal referensmängd. Det var liksom en sportdryck ordentligt med det man tar.
Så tar du snus eller tar du kaffe, då får du högre blodtryckshöjning av ett kaffe.
Ja, på samma motsvarande sätt. Och det är ju också välkänt. Och jag tyckte det var en intressant jämförelse eftersom ju koffein och kaffe då förstås en gång i tiden också diskuterades om det skulle förbjudas på samma sätt som sådana här förbudsivrare tycker om att göra när det gäller nikotin. Båda är ju beroendeframkallande som är mycket välbekant och stimulerande på olika sätt. Och höjer stresshormoner på det sättet. Och därför tyckte inte jag det var det minsta konstigt.
Höjer
att kortisol steg.
Och det är det som är kortisol, för det var det jag skulle komma till sen. Man får alltså en viss höjning utav blodtrycket. Betyder det att om man har lite lågt blodtryck eller genomsnittet, då spelar det här absolut ingen roll? Det kanske till och med kan vara lite bra då att höja blodtrycket?
Det är en knepig fråga. Från min hypertoni-bakgrund så brukar jag argumentera att det finns aldrig något bra med att ha högre blodtryck egentligen.
För än det man har.
Alltså det är alltid bättre ju lägre man har spontant, bara man är frisk. Om vi tar kopplingen till stroke som är det otäckaste följden av för högt blodtryck, så är det ju stroke, tycker jag absolut, och de flesta med mig.
Så har man lågt blodtryck linjärt, ska man vara glad över detta?
Ja, alldeles sant. Mm. Alltså, i statistiska sammanhang, så när man tittar på risken med stroke kopplat till blodtryck, då ökar risken redan från 90. Det är övertryck liksom.
Mm.
Och det är kanske det normala blodtrycket om vi bor ute i skogen och aldrig äter något salt och är samlare och jägare. Då ligger liksom blodtrycket på 90/60. Så jag brukar ta det som exempel när jag föreläser läkarstudenter, att 120/80 som vi har, som folk tycker är ett normalt tryck, det är egentligen väldigt högt jämfört med spinkiga människor ute i skogen som inte kommer åt salt.
Okej, så det är 90/60 man ska ha om man ska...
Det är många som har det. Det har jag visat i tidigare forskning faktiskt, när jag undersökte hur farligt det var att dricka massa vatten för länge sedan. Då visade det sig att unga läkarstuderande som jag som vanligt hade som försöksobjekt, det här var mest ganska mycket tjejer som var med, för många läkarstuderande är tjejer, och där var det många av dem som låg på 90/60 faktiskt när de var i 20-årsåldern. Så att det förekommer även i våran miljö och i vårt samhälle, i alla fall när man är ung och frisk och säkert väldigt smal.
Mm.
Så det är inget konstigt blodtryck. 90/60 är nog väldigt bra.
Är det fetma som gör att man får förhöjt blodtryck? Det är mycket värre än snus.
Ja, absolut, det är mycket värre. Men förutsättningen är lite grann att vi har en väldigt hög konsumtion av salt. Om man inte äter något salt alls, vilket förekommer att man inte kan göra för man bor i saltfria områden och inte har det kosten, då ligger man typiskt på 90/60 hela livet igenom.
Alltså det är salt som är den stora boven?
Det är förutsättningen. Det är det som är rörigt liksom. Man får inte automatiskt högt blodtryck av salt, men om du inte har med salt så kan du inte få hypertoni i stort sett. Omvänt kan man bota
hypertoni. Hypertoni är högt blodtryck.
Mm. Omvänt så har man vetat sen innan läkemedel kom att du kan alltid reversera ett jättehögt blodtryck bara genom att ta bort allt salt. Men då talar vi om att ta bort allt. Och det är en kost som folk blir väldigt förvånade över att den finns.
Vad äter man om man ska ta bort
det? Det finns en gammal risdiet, Kempners tror jag den heter, som fanns där på 20-talet. Något som ska ha botat gamla presidenter.
Med
som hade
blodtryck.
Så kallad malign hypni med extremt höga blodtryck. När de fick den kosten så går blodtrycket ner på några veckor. Men det är liksom, som det låter, det är liksom urvattnat ris och kanske lite melonkärnor eller något sånt där. Och absolut inget salt någonstans.
Men jag menar, om man bara kokar eller ångar massa grönsaker och allt annat och inte har salt på så, och dricker vatten typ.
Det funkar.
Okej. Det är inte svårare än så egentligen.
Nej, alltså jag har ju haft patienter, eller ja, det är nog mest en egentligen, kanske några till genom åren, som har klarat av att spontant gå över till helt saltfri kost. Vi har skrivit rapporter om just henne då, för hon tillät det. Och då gick ju blodtrycket ner från, nu ska vi se, jag kommer ihåg, ungefär 220 övertryck till ungefär 120. Och ända ner till 100 systoliskt faktiskt, bara av att hon tog bort allt salt. Men hon var väldigt envis och gjorde om hela sin kost. Baka allt bröd, det brukar jag ta som exempel. Du kan nästan inte köpa färdigt bröd.
För det är ganska mycket salt.
Det är ganska mycket salt. Och ost är till exempel totalförbudet i det sammanhanget. Mm. För att det är alltid salt i ost för att hålla den konserverad och för att få ost att funka. Och så det blir mycket som inte är tillåtet för att gå ner på de låga saltnivåerna. Men salt är en förutsättning för att kunna få högt blodtryck. Så om du hoppar över salt så kan du ännu mer snusa med gott samvete.
Okej, så då får man välja mellan en väldigt saltfri kost eller nikotin.
Man kan väl kolla sitt blodtryck någon gång ibland. Det är aldrig fel att göra det. För att den andra mekanismen bakom högt blodtryck, utöver då att lite fetma som vi väl har en släng av nästan alla i ett modernt samhälle jämfört med när man var pinsmal som man kanske var för 100 år sedan.
Men är det bättre att vara pinsmal? Eller om man håller sig där runt 25, så BMI 25, som är det högsta kanske BMI, men normal. Mellan 20 och 25 så är man normal.
Oj, vad krångligt det blev nu. Nej, alltså, så är det
ju egentligen inte. Är det så dåligt att vara 25? Är det bättre att vara 20 än 25?
Alltså, enligt modern forskning på oss här i västvärlden så är ett BMI mellan 25 och 30 det bästa.
Statistiskt,
och vara lite lagom rund.
Men då är det ju inte ett problem att vara lite överviktig. För mellan 25 och 30 är det ju överviktig.
Ja, exakt. precis så. Det är det folk slarvar lite med. Överviktig betyder att det är mellan 25 och 30 enligt medicinska definitioner. Mm. Sen är från 30 uppåt i BMI, det är ju fetma. Och 35 brukar man kalla, extrem om man är över fetma. Extrem fetma.
Ja, och när man säger att över hälften av befolkningen är överviktig, då är det ju de som har från 25,1 i BMI. Ja. Och då, om du tittar på en sån person så tycker du väldigt sällan att den personen ser i minsta
Men det är för att vi har vant oss, vi har invända där som har varit med på 70-talet. När jag tittar på gamla bilder hur folk såg ut på 70-talet så tycker man ju idag, snarast när man ser folk på en badstrand, att de ser ju urspinkiga och svältande ut. Så att man vänjer sig ju vid sin omgivning, vill jag ändå lägga till det sammanhanget. Men jag håller helt med dig. Idag tycker jag om någon har ett BMI 26 så är de ganska slanka alltså.
Är det verkligen så att man vänjer sig vid det? För samtidigt så har vi ju hela den här diskussionen med, nu kommer vi ut iväg från nikotinet.
Ja, men vi kommer tillbaka till övervikt och
ja, för
och
det
sånt
du skriver
nikotin,
en väldigt rolig sak i rapporten. Kan du inte säga det? Vad som händer när man brukar nikotin är ju aptiten minskar.
Det finns väldigt övertygande visat på olika sätt med olika metoder. Även om inte jag visar det i mitt specifika akuta försök. Så, och det kan ju bero på allt möjligt för de åt samtidigt. I mitt försök då, det var i samband med en måltid som vi ville testa ut alla effekterna av
men
nikotinet.
Men de snusade även innan de skulle äta och sen efter?
Ja, de satte in en prilla precis innan.
Och åt med prilla?
Ja.
Det tycker jag låter äckligt.
Men det är ju så
det
folk gör.
Nej, jag trodde att folk spottade ut snuset innan de ska
inte
äta.
Inte i mitt försök då. Okay. Men det var ju jämfört med placebosnus, det var ju det snygga liksom. Och det vill jag också lyfta fram en anledning till att jag själv tror så mycket förstås på mina egna resultat för att det här var ovanligt välgjort på så sätt att alla var sina egna kontroller. Alla deltagare testade med placebosnus och med äkta snus och det var inget bortfall i studien. Så de jämfördes statistiskt, matematiskt med sig själva och det ger en väldigt stor säkerhet i att räkna på sådana här effekter. Det kallas crossover då, man är med i flera olika kombinationer själv och man räknas då i så kallade parade t-test statistiskt. Och det gör ju att man får bort den här jättestora variationen mellan folk när man räknar på det statistiskt. Man testar så att säga individuell effekt och det var ju ingen ändå i mitt upplägg som alltså påtagligt tyckte att de tappa aptiten, men nu måste vi lägga till, de här var ju snusare ibland ändå, annars kunde de ju inte vara med. De var ju inte som jag liksom, att de aldrig använde snus, det vågar jag inte ha, det blir inte relevant ett sånt upplägg liksom.
Nej,
du som aldrig snusar, det här händer om du stoppar in snus, det blir ju väldigt konstigt liksom. Det här var ju folk som använde snus ibland, så vi visste att de skulle tåla det, så det var en poäng där. Men i andra sammanhang, när man har testat snus på olika sätt, så har man kunnat visa en aptitnedsättande. Typiskt är ju att man ger folk snus och sen så får de äta så mycket de vill och så mäter man hur mycket de åt.
Och då äter
och då
de
kan
något
man se
mindre,
att man äter mindre ja, precis.
Okay.
Och sen förresten ännu tydligare tycker jag är ett av mina favoritstudier som jag hittade som testade som vi kliniskt är så intresserade av. Det är ju så välkänt att man har slutat röka går man upp i vikt. Det är ju så tydligt så att man som doktor när man ber folk att sluta röka om de till exempel har diabetes så måste man nästan förvarna dem. Att du kommer snarast få sämre diabetesläge av att sluta röka för att alla i stort sett går upp i vikt. Och det kan ju vara 9-10 kilo.
Men och det är ju jättemycket.
Ja, det är jättemycket. Men det är ändå så att risken med att röka är så stor så att man medicinskt vinner på att sluta röka fast man går upp så mycket i vikt. Men återigen, det är de siffrorna vi talar om. Men där har man också visat att om man då ersätter med nikotinersättning, då blir viktuppgången mindre. Så går man
och
från snus till
då,
nikotin.
Om man har nikotinplåster eller då är det snus,
alla sorter,
alla sorters
liksom,
nikotin
det är bara
minskar
snus.
Hungern.
Det kan vara tuggummi och det kan liksom vara snus. Det är nikotinet helt enkelt. Och dessutom har jag hittat andra referenser som inte passar riktigt med mina resultat. Men återigen då testar jag ju snuset ihop med en måltid. Där man verkligen visar att metabolismen ökar i viss mån. Alltså energiförbrukningen stiger på lång sikt.
Så du blir både mindre hungrig och
du bränner lite mer.
Det är ju precis så de mest effektiva bantningstabletterna ska funka.
Alldeles precis. Det är väldigt spännande. Oss. Men det är inte lika stark effekt som ett bantningsläkemedel, men det har en sån. Effekten går ändå åt det positiva
hållet. Men de här bantningsläkemedlen, flera av dem har ju liksom fått dragits tillbaka eller blivit så här, för att de har effekter på hjärtat och allt möjligt.
Ja, då är de starka uppåt tjack, kort och gott.
Nikotin är bara ett ganska svagt uppåt tjack.
Ja, det är ju ganska svagt alltså. Och kanske vi ska hoppa tillbaka till det vi var inne på, kortisol.
Ja, det var
också.
Det jag tänkte, för det var nästa då. Och det är egentligen stress.
Alltså det är ju det stresshormon som man brukar säga är mer fight and flight liksom, att man stannar och blir stark om man blir utsätts för ett hot. Det, liksom det, det stiger ju bara av att man ser en skräckfilm eller en otäck skjutning på tv. Liksom. Mm. Att man säger bu till en lättskrämd student eller de ska sätta sig och tenta, så stiger ju kortisol. Och det är väldigt snabba förlopp. Liksom. Mm. Man kan mäta det som fritt kortisol i saliv. Jag har ju tittat på det i alla möjliga sammanhang och därför skulle det ju vara med i nikotinstudien förstås. Jag har visat att fysisk träning höjer ju kortisol ordentligt. Mycket mer än vad snuset gjorde. Men poängen med kortisolstegringar, och det vet man ju jättetydligt ifrån kliniken, det är att kortisol gör den ju på något sätt skärpt och pigg på kort sikt. När man får upp det här, just när man blir stressad, så hjälper den att fokusera och bli piggare. Sen om man äter kortison, det är ju det typiska, vi använder det som medicin i medicinska sammanhang. Den här effekten sitter ju bara i ett par dagar, sen bryter ju kortisol snarare ner kroppen, om det är riktigt höga halter då.
Men den höjningen som snuset ledde till då, det var, är det höga?
Nej, det var ganska måttligt, ska vi se. Jag räknade lite på det. Jag tror jag fick det till att det rör sig om 10-15% och sånt där stegring. Men nu, då måste vi också komma ihåg att det här var morgon. Och på morgonen ligger kortisolvärdena mycket högre än på. De här startade sina försök på morgonen. Och morgonkortisol kan vara i blodet, ska vi se. 5-10 gånger högre än på kvällarna.
Så då ska man vara pigg och alert och liksom på.
Det är det som är den inbyggda klockan.
Okej.
Det är jättemycket det.
Och man då ger sig ut och springa på morgonen, vilket ju ofta är sägs att jättedumt. Man ska göra. Är det dumt?
Ja, det
är
till och med Maj-Lis Helenius och hennes grupp visat att det är extra dumt.
Som då är livsstilsprofessor på Karolinska.
Ja, att det är inte alls särskilt positivt.
Och träna på morgonen?
För att man redan är stressad och så blir det extra stress antagligen. Så att det blir en nettoeffekt som
vi
höjer
som har hund börjar ju vår dag.
Jag med en
börjar
då,
ja, först kaffe och sen promenad. Så det är ju två rätt kraftiga stresspåslag då. Eller
nej,
inte?
Det är nog jättebra att gå ut. Jag är mycket jävig där. Vi pratade ju om det innan med hundar. Jag tror man mår jättebra av en hundpromenad på morgonen.
Men man ska inte ge sig ut och springa
man
med hunden.
Man behöver inte springa med hunden. Där tror jag man tappar nyttigheten, men det är bara en teori. Jag sprang med min hund igår.
Men inte på morgonen då?
Nej, det var på eftermiddagen. Men det blev lite stressigt för det kom några stora hästar och då fick jag springa med henne i famnen och hon väger ändå 10 kilo och det var lerigt ute. Så där blev det nog lite stress.
Det var mer kortisol på slag än snus.
Men sen gick det bra igen.
Ja. Apropå det, jag vet att du har berättat för mig att du själv har lite svårt för snus. Och nu tänker jag, du kan ju inte skriva en rapport och berätta att ingenting händer och sen samtidigt inte våga testa själv. Så nu sitter vi här och jag har faktiskt tagit med mig en sån här liten vit snus inkapslad portion snus som jag nu ska överlämna till Fredrik. Och för att vara solidarisk tar jag en själv också som inte heller snusar. Vi vet inte så mycket om de här heller. Jag beställde fram något som skulle vara svagt. Mm. Nu tänker jag också att
in med en under läppen.
Nu ska jag också ta en bild. Ingen av oss är så vana så vi kommer sitta och läspa.
Vad var det? Aprikos skulle det vara.
Var det aprikos? Känner du någon aprikosmak?
Något sött kände jag. Ja, inte så äckligt som generalsnus som jag provade här om sisten som inte alls gick bra.
Nej, om man ska vara lite politisk, så jag ser om jag kan prata här när jag har snus under läppen. Så är det ju så att de här smakerna är ju rätt kontroversiella. Då aprikos eller jordgubbe eller hubbabubba och har beskrivits som sätt att locka in unga människor. Mm. Men sen så finns det ju en räcka undersökningar som visar att det är faktiskt medelålders män som kanske avslöjar någon sorts passion för de här lite barnsliga hubbabubba och fruktsmakerna. Det är det de vill ha.
Ja, det tycker jag är intressant, men jag har inte fördjupat mig i det. Men jag har förstått det från debatten att det där är inte alls sant, att det bara är unga tjejer som fastnar för smågodissmak på snuset. Det träffar oss äldre män i själen också tydligen.
Det är kanske enda gången ni vågar släppa fram den inre hubba-bubba-lusten. Exakt det. När ni kan förena det med en rejäl prilla.
Jag måste väl prova det kort och gott sen när vi har testat aprikos. Jag har ju...
Vad hände? Känner du något? Jag är rädd om du ska börja kräkas.
Nej,
vi har hushållspapper här beredda, men det kommer inte behövas.
Kräktes gjorde jag ju de två gånger jag provade snus när jag var på universitetet själv för evigheter sedan. Men då var det ju lös snus och då svalde jag väl hälften, tror jag.
Jag tror att en av revolutionerna är ju att snus har blivit förpackad på det här sättet. Och det är klart, det är ju också det som har skapat mer kritik, för det har blivit så lättillgängligt man bara stoppar in det. Och då är ju egentligen frågan hur man ska se på det här. Ska man se på det som ungefär en lättillgänglig kopp kaffe som människor stoppar i sig då och då för att höja koncentrationsförmågan, kanske dämpa hungern för man hinner inte äta lunch just då.
Mm.
Eller ska man se på det som något ganska farligt beroendeframkallande gift som vi bör undvika?
Det blir lite svar på båda dem. Alltså det, jag tycker ju verkligen och är hemskt övertygad om medicinskt och som läkare att det är en fantastisk fördel om man går över från rökning till att börja snusa.
Mm.
Och jag tycker ju verkligen att det händer väldigt lite när man testar nikotin ihop med en måltid och även kort utan måltid som jag gjorde ett lottat upplägg med mycket, mycket nikotin.
Blodtrycksstegen
tycker jag
också
är jättesvag alltså. Mm. Men man
var
måste...
man kan läsa den? För den är ju också publicerad, eller hur? I en forskningsstudie.
Drug and alcohol dependence.
Mm.
Och den är fritt tillgänglig. Jag har betalt extra för det. Mm. Så Fredrik Nyström, Drug and alcohol dependence heter tidskriften, som är en utmärkt tidskrift. Jag måste ju lägga till då, så man inte blir chockad, att vi testade ju rödvin samtidigt med och utan alkohol. Så det var fyra olika kombinationer då. Och jag tyckte ju det var minst lika roligt att det hände så lite med nikotinet, att det hände så mycket med vinet, för att det var ju både metabolismhöjande och blodsockersänkande. Och det är ju en annan sak som jag brukar tycka, att det, alkohol i rödvin sänker ju blodtrycket, förbättrar blodfetterna, och vi till och med visar att det höjde energiomsättningen här och förbättrar kolesterolvärden. Så, men åter till snus. Man får
det,
ju inte
jag tycker
bara
det är så roligt att du hävdar att två saker som andra människor hävdar är gift, som vi i princip måste begränsa, lagstifta bort så mycket det går, har positiva effekter
jag,
för kroppen.
Jag misstänker att det hör till det sista lite tråkigare temat, och det är ju beroendet. Man blir ju beroende av nikotin, det är ju alldeles klart. Men det brukar jag säga, det blir man av kaffe också. Och det blir man knappast av alkohol, vilket du antyder här, om man nu får säga att man får dricka massa alkohol. Man blir ju inte alls beroende av alkohol om man skulle dricka det som måltidsdryck i form av rödvin. Det har man ju klarat kring Medelhavet i, vad vet jag, det, sen romarna tror jag. De...
Men har inte medelhavsinvånare mer alkoholrelaterade sjukdomar, alltså skador på lever och andra typer av saker?
Det där är ju svårmätt på populationsnivå, men så verkar det alldeles tydligt. Det är faktiskt väldigt sällsynt med äkta alkoholorsakad skrumplever i Sverige.
Mm.
Det håller jag med om. Och det där brukar jag fråga min hepatologprofessor Stergius om regelbundet. Han sitter bara tre rum bredvid mig. Vi vet inte exakt vad det är för något som gör att de har så mycket mer skrumplever.
Men är det inte att de dricker mer vin? De dricker ju...
Nej. Idag är den största riskfaktorn, så vitt jag vet i alla fall, jag är ju inte specifikt leverprofessor, men inte så långt ifrån, för jag är professor i internmedicin. Men idag är den största riskfaktorn snarare fettman.
Den förstör lever lika mycket.
När man blir tillräckligt fet,
alltså
så blir man
leverförfettning,
och sen går det över i levercirrosa, alltså skrumplever. Men sen är det väl säkert ofta så att det är en kombination.
Mm.
Att det är både alkohol, men att grundförutsättningen för stora leverskador idag är väldigt mycket att man belastar sin lever med att man är för tjock helt enkelt.
Och då sa du att alkohol höjde metabolismen och även detta då sänkte hungerkänslorna?
Nej, inte i min studie. Det kunde jag inte hitta. Men vi fick framförallt väldigt låga blodsocker, vilket jag tycker är coolt. Blodsockret gick ner. Vi testade ihop med måltid, och alltså efter måltiden blev blodsockret klart lägre om du hade druckit rödvin till än om du hade druckit avalkoholiserat rödvin. Så det var kontrollen var rödvin utan alkohol.
Så det är alltså alkoholen i rödvinet som gör
som sänker blodsockret. Och det är ju väldigt välkänt från just diabetessammanhang. Man brukar ju säga åt diabetespatienter att de inte får dricka alkohol för att det kan vara så farligt blodsockersänkande. Och då tycker jag ju det är väldigt liksom kontraproduktivt och samtidigt säga, men du får inte dricka alkohol, och ändå så ska hela ditt leverne bygga på att du ska försöka få ner ditt blodsocker. Men då återkommer vi till det. Alltså det finns ju en gäng av betalda förbudsivrare som sitter på olika ställen, på Folkhälsomyndigheten och sånt där, som älskar att förbjuda precis allting som kan vara lite roligt.
Men det finns ju, skulle jag vilja säga, många forskare också.
Och men de är ju i samma hävdar, gemenskap brukar jag tycka då.
Men om vi, i EU så finns det ju den här Beating Cancer Plan. Där hävdar man ju, trots att alkohol är Europas största exportvara, att alkohol skapar cancer.
Men det gör det inte.
Och man hävdar också till och med, det är inte så att man kan dricka liksom vin eller lättöl, utan det är noll.
Ja, det är den senaste helt tokiga rapporten. Ja.
Ja.
Det kan man diskutera.
Det kan vara ett annat program.
Det är ett väldigt annat program.
För men då blir det obegripligt för mig hur du kan sitta och säga att detta är...
För att det inte är sant helt enkelt.
Men hur kan forskare komma fram till att man alltså det där, helst ska
nästan
sluta?
Allt sånt där är precis som vi börjar med runt nikotin. Att det är epidemiologiska data som är nästan det enda som finns. Det är jättefå som gör riktiga experimentella studier när vi
som
kommer
du har
till
gjort
folkhälsoproblem. Ja, där de tittar på statistiska samband i stora populationer. Och det där är ännu tydligare inom just cancerforskningen. De brukar acceptera att om det finns då epidemiologiska, alltså statistiska samband mellan en riskfaktor och cancer. Mm. Och man kan visa i djurförsök sen att om man ger jättehöga doser den här saken till någon speciell stackars mus så får det någonting som börjar se ut som cancer. Då kallar man det för att det finns en koppling mellan en orsak och verkan mellan den här substansen och cancer. Det där köper inte vi inom hjärt-kärlsjukdom. Vi har för länge sedan slutat att acceptera så svaga bevis för att vi har gått på flera nöter genom åren där det liksom har visat sig att även om det funnits så mycket data för en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom så sen när man testat den i riktiga experimentella studier så har det inte funkat. Mm. Klassiskt genom olika fetter och sådana här kapslar och grejer har vi till exempel haft. De ser jättebra ut med omega-6-fett en gång i tiden från en färgtistel och då så testar man det sen och ger de kapslarna till folk så fick de mer hjärtinfarkt. Mm. Det var helt fel jämfört med de här djurförsöken och de här statistiska sambanden. Så vi accepterar inte det om jag säger vi inom hjärt-kärlsjukdom, vilket är mitt tema för forskningen. Och det, så det, kort och gott, det finns inga starka kliniska studier som visar att alkohol ger cancer.
Oh, utan det är det här när man tittar på stora befolkningsgrupper. Det är liksom
och då är de en massa så kallade confounders. Alltså den enklaste confounden i sammanhanget, och du kommer ju faktiskt för in oss på rätt spår till den här podden, det är att det ofta är rökning.
Okay,
man så har... det är rökningscancer som man får mer av när man tittar på de epidemiologiska data. Mm. Det är liksom strupcancer och sånt där klassiskt som man har kopplat till rökning och lungcancer. För att det går inte statistiskt att räkna bort effekten av att du dricker öl och röker samtidigt. Mm. Vilket man gör nere på kontinenten.
Och jag tänker också så att om man dricker en del så kanske man generellt inte riktigt äter lika hälsosamt. Eller man rör kanske
alldeles
inte lika
precis.
Mycket på sig.
Och till och med är det ju så. Menar om du är ute och röker, du är ute och röker på krogen. Men du kanske är passiv rökare på krogen. Mm. Och dricker din öl som man gör i England. Mm.
Hur nu får man ju man faktiskt inte röka någonstans längre inomhus
nej,
i Europa.
Men man har gjort. Alltså cancer tar ju liksom 15 år att få. Så det här är ju data från den tid när det fortfarande var så att folk hade massa cigarettrök ute på krogen. Eller du kan ju haft någon annan som rökte i din närhet, för du, som du säger alkohol, stora mängder alkohol som då skulle relateras till cancer, det kommer ju automatiskt att bli relaterat till ett allmänt ohälsosamt levande och låg socialgrupp och allt möjligt sånt där. Ofta, rent statistiskt. Och det kan man inte bara korrigera för sen statistiskt. Och det är verkligen mycket det som ligger bakom det här att man tror, eller många tror, jag tror ju förstås inte att nikotin skulle vara så farligt. För man håller inte reda på det här. Nikotin har kommit från cigaretter. Mm. Cigaretter är farligt, röken är farlig. Isolerar man nikotin så verkar det inte alls speciellt farligt. Det är lite uppiggande. Du tappar lite aptit, höjer metabolismen, blodtrycket stiger en pyttaning. Men du blir också piggare och så ofta. Men du blir beroende. Det är tråkigt.
Eller kan det, vara begränsande. Nu tänker jag att vi skulle avsluta med det. För du är fortfarande kvar i din
pillande läppar.
Och du ser inte ens blek ut. Ingenting verkar ha hänt.
Fast det är
nu har vi inga mätinstrument för att
nej, men
kunna
det var
se
inte någon
som...
fara med några 2 milligram. Det var 4 som jag testade. Eller vad det nu är. 4 i styrka. Mm. Det känns inte alls där.
Så slutsatsen
ingenting
är egentligen...
Händer.
Nej. Att snusa någon gång då och då är inte farligt.
Absolut inte.
Men jo, en sak som jag kom på som jag ändå måste fråga. Det du gjorde är ju verkligen då korttidsstudie. Ja. Vad vet om man gör det här varje dag då?
Alltså det är väldigt bakvänt att påstå att det ska kunna hända mer om man gör något hela tiden än om det inte händer något akut. Det känns ju väldigt konstigt.
Ja, för du menar
ju
snarare
det är
att kroppen
beroendet som tillkommer som man kommer att utveckla och då kommer man ju i viss mån när man tar snus förstås ta bort sitt snusbehov för att man är beroende och då kanske det leder till att man tycker det är ännu godare men liksom för du har ett visst beroende där som pockar på att du ska stoppa in en snus. Så det är det som är svårt att komma åt om man skulle tagit vana snusare och låtit dem testa det. Då blir de av med sin abstinens. Ja, så jag vill ju ha sällansnusare för att göra det mer realistiskt på så sätt.
Men, och då är man inte riktigt beroende av snuset om man är sällansnusare.
Nej, det ska inte de här ha varit. Nej. Sådana tog vi inte med. Nej. Då hade det ju blivit fel. Och det är det som är det svåra i de här akutstudierna. Om du tar de som använder snus varje dag så kommer de givetvis att uppleva en massa andra positiva effekter för att de får sitt snus när de går in i studien. Och till och med då istället få abstinens den gången när de får placebosnus. Och då blir det ju väldigt, det blir inte särskilt relevanta resultat. Men återigen, att det skulle vara farligt på lång sikt.
När det inte är farligt på
kort sikt. När det inte händer något när man testar en stor dos akut. Jag har väldigt svårt att få ihop det. Sen visst, jag kan köpa att en liten kortisolstegring kanske inte är bra om man verkligen får den hela tiden. Men så brukar inte... Även om det bara var lite grann då 10% så kanske det skulle vara olämpligt. Men det är jättesvårt att säga. Alltså, för att vi testade ju kortisolet på morgonen när det redan var som högst. Då, så att säga, för att man har den dygnsrytmiken. Och det finns ju inga tecken på andra kortisolbieffekter vad jag vet kopplat till nikotin. Men en klassisk är ju benskörhet och att skinnet skulle bli tunnare och sånt där. Det finns ju absolut inga sådana rapporter. Om att man skulle få bieffekter som om man tog för mycket kortisontabletter av nikotin. Det skulle vi känna till kort och gott. Benskörhet är jättestarkt kopplat till överdosering av kortison i form av tabletter. Och det finns inga rapporter att nikotin skulle ge det epidemiologiskt. Så att, jag vidhåller min tes. Det händer väldigt lite. Som på mig idag. Det putar under läppen. Men, det är
men i övrigt händer det ingenting. Inte det händer inte så blek. Mycket för mig heller. Nej. Så med de orden tackar jag dig för att du kom hit. Tack. Fredrik Nyström.
Och
man kan som sagt gå in på vår hemsida och ladda ner den här rapporten. Och ganska snart kommer man också kunna lyssna på rapporten om man inte orkar läsa den själv. Men den är ganska lättläst kan jag säga.
Tack
så mycket Fredrik.
Tack för att du fick komma hit.